Hon är en stolt ljudnörd och har utvecklat ett eget system för syntolkning, trots att hon själv har en synnedsättning. Narges Alansari, ljudtekniker och syntolk på Teater 23 i Malmö, är månadens ansikte i mars.
Vi håller på att bli ljussatta just nu av vår kommunikatör som ska ta en bild på oss. Jag hoppas att det ser bra ut. Tycker du det, Sofia? Det får vi se. Så det är det som händer just nu.
Du har en stor kopp te bredvid dig. Vad är det, något särskilt te?
Det här är sencha. Jag är lite så här, grön te är min grej.
Men sencha, är det japanskt?
Ja, det är det. Jag tror dock att den här är indonesisk version på det.
Är du teexpert?
Det hade jag inte själv kallat mig, men jämfört med andra, ja. Jag är ju sån som bryr mig om att det inte ska vara 100 grader till allting heller. Man måste vara noggrann med temperaturen.
Hur många grader ska det vara?
För sencha, då ska det vara mellan 60 och 70. Det skiftar.
Är du lika noggrann med allting?
Ganska mycket. Jag är ju rätt pedant, sen så har ju livet omkring en fått den att inte vara lika pedant som man varit en gång i tiden. Speciellt när man flyttar ihop med någon som verkligen inte är pedant. Då blir det kompromisser.
Hur är det då?
På ett sätt så är det väl lite skönt att inte hela tiden vara så noggrann. Kunna släppa det lite, men ja, jag blir fortfarande frustrerad ibland när saker och ting inte sätts tillbaka på vart de ska vara.
Kommunikatören Sofia Strandberg har nu smugit ut från den stora kafélokalen där vi sitter. Narges med en turkos halvliters tekopp framför sig. Lokalen är sliten eftersom den inte kan renoveras hur som helst i det K-märkta huset. Hit till Jäknegatan flyttade den fria teatergruppen någon gång på 1990-talet och ändrade i samma veva inriktning från politisk vuxenteater till att vända sig till barn och unga. Och Narges Alansari kom till Teater 23 på praktik för 8 år sedan.
Och det är en platt organisation, så alla som är medlemmar är även chefer. Så vi har faktiskt inte en enda chef som vi kan gå till, utan vi måste sitta och ha massa möten och diskutera saker och komma fram till olika beslut tillsammans.
Hur hamnar du här?
Ja, jag vill säga slump, men jag vill också säga öde på något sätt. Jag var som så många andra med en grav synnedsättning, arbetslös och sökte jobb. Arbetsförmedlingen hade ju då vissa så aktiviteter där man kunde försöka hitta jobb och utbildningar. Och där så hjälpte de mig att leta praktik på lite olika håll. Och då var det någon där som bara kom och tänkte på att, men vänta lite, vi har ju en teater som är bara runt hörnet. Och mer eller mindre allt jag hade gjort tidigare passade perfekt in till att söka här, för att jag hade ju tidigare hållit på med musik, själv varit med i en musikteatergrupp just för barn då, och ja, ljudteknik höll jag på med. Så då bara slängde vi ut dem för frågan och fick komma hit och prata med dem. Och då visade det sig att de hade ju ingen som skötte ljudet i första hand bara, utan det var alla andra teknikerna här som då fick liksom hjälpas åt. Och så hade ju ena producenten bara några veckor tidigare kommit på en genialisk idé kring hur man skulle kunna integrera syntolkningen i hela tekniksystemet, så att det alltid finns syntolkning tillgängligt och inte bara vid ett tillfälle. Och då när jag kom hit så frågade de, hade inte du velat hjälpas till och liksom utveckla detta? Och jag sa ju såklart ja. Och på den vägen är det. Så jag fick praktik här ett halvår, lite mer än ett halvår, och sen fick jag anställning också.
Då fanns redan idén när du kom hit?
Mm. Och den här idén var ju helt enkelt att man, precis som allt annat ljud som man använder i föreställningen, man spelar in syntolkningsreplikerna, det som en syntolk i vanliga fall skulle säga live. och bara programmerar in det i den här lista som man har. Och då så kan ju tekniken bara köra syntolkningsrepliken exakt när den ska sägas. Så att det blir ju i princip som en live syntolkning, men allting är förprogrammerat. Man har kunnat justera ljudet så att det blir tydligt. För jag brukar själv tycka att det är jättefrustrerande när det är live. Hur bra en syntolk än är så kan ju inte de fixa ljudet. För att det är ju ofta massa bakgrundsljud som kommer in och deras röster kommer inte igenom lika bra som när man har det för inspelat. Och när jag förstod hur enkelt detta är så fattade jag verkligen inte varför inte någon hade börjat programmera in syntolkning förr. Det var ju en klockren idé som producenten hade, tyckte jag.
Om jag förstår det rätt så gör du allt. Alltså du gör själva syntolkningsmanuset och spelar in själva syntolkningen också. Och sen ljudanpassar du den.
Precis, men de hade ju så funderingar kring om skådespelarna skulle spela in det eller hur vi skulle göra. Men jag gillar att använda min egen röst också. Jag har också gått en massa kurser kring röstträning och röstvård. Och jag gillar att också vara en del av medlingen, då vill säga. Och då gör jag ju oftast så hemma i min garderob för att det är ju bästa ljudet där. Det kan ju verka konstigt också att jag kanske ska invänta det här sirenen som går bakom oss. All right. Det kan ju verka konstigt att man som synskadad skulle göra syntolkningsmanus, så det håller jag absolut med om. Det hade inte funkat i vanliga fall. Men då jag här som ljudtekniker sitter med under repetitionerna och ljudlägger, så ser jag ändå vad som händer, och det jag inte ser detaljer kan jag ju fråga alla andra om.
Vad får du för feedback på din syntolkning av den publik som tar del av den?
Det första jag brukar få höra, vilket jag tycker är jättekul, är: åh, vilken härlig röst. För det är inte alls det jag tänker på att det ska vara det första de säger. Men de som är vana vid det nu, de tycker att det är jättebra. De begriper inte heller varför vi inte på flera ställen gör det här. Det är ju vissa teatrar, tack och lov, som har börjat testa denna teknik. Men det borde ju vara mer av en självklarhet på fler ställen.
Hur kom det sig från början att du intresserade dig för ljud och ljudteknik då?
Ja, ursprungligen så är det ju musiken som alltid funnits med i ens liv, oavsett vad man har hållit på med. Det finns ingenting som motsvarar musik och vad det gör med den när man lyssnar eller själv deltar. Jag sjöng ju väldigt mycket, spelade piano när jag var yngre. Jag var ju alltid med i körer och sånt. Så det har ju alltid varit en del av mig. Och sen så ljud. De går liksom ihop i varandra. Så när jag och även gick en radiokurs, så här radioproduktion, så fattade jag ju direkt att men, ljud är ju musik oavsett vad det är för typ av ljud. Så man kan ju även skapa konst av alldagliga ljud. Det var ju en lärare som där kallade mig för ljudnörd, så jag tog stolt emot det. Den benämningen. För det är så skönt till exempel när vi gör föreställningar. Då jag kanske gör ljudeffekter och sen så kanske en ljussättare ska göra ljus till det. Och när vi väl sätter ihop det och det blir magi av det. När man bara blir perfekt ihop. Till exempel när det är den senaste föreställningen vi har gjort. Där är det ju en scen med en skrutten gammal bil. En av karaktären försöker få igång den hela tiden och det bara går inte, och den gör alla möjliga konstiga ljud ifrån sig och samtidigt så kör lite ljus som håller på och också signalerar hur dålig den är. Och det är så otroligt roligt varje gång när man kör den här föreställningen och barnen bara gapflabbar just där och tycker att det är så himla roligt.
Alltså, började du som fullt seende när du föddes?
Ja, när jag såg 100% antagligen. Det är ju svårt att veta helt. Men jag hade inga problem fram tills andra klass. Där vi helt plötsligt upptäckte. Jag satt ganska långt bak då i klassrummet. Och en dag bara upptäckte jag att jag kan ju inte se vad som står på tavlan. Och jag var ju en sån här liten duktig flicka. Jag ville ju inte dra uppmärksamhet till mig själv att jag kan inte göra detta. Men sen så kom ju läraren och såg att jag inte hade antecknat allt än. Och skällde ut mig. Det var i alla fall den känslan jag fick. Så jag blev ju extremt ledsen. Första läkaren vi kom till sa att det är inga problem med hennes syn. Hon vill bara stå i fokus och ha uppmärksamhet. Och sen visade sig, nej, hon har ju faktiskt en sjukdom. Då trodde de att det var makuladegeneration. Men på senare år så har de ju insett att det är tappbokstavdystrofi. Som ju är en sjukdom som påverkar då syncellerna i näthinnan. Jag fick ju inte veta detta, men de sa ju till mina föräldrar att i fjärde klass kommer hon vara helt blind. För att det gick så himla snabbt med försämringen där. Tack och lov så stannade till lite försämringen. Jag tror det var nog i gymnasiet tyckte jag att det började gå eskalera ganska snabbt. Så att jag till och med efter det kände att min läkare hade ju frågat mig många gånger, vill du gå till psykolog? Och jag bara nej, det behövs inte. Men efter ett tag där, då några år efter gymnasiet, så insåg jag att nej, jag behöver verkligen prata med någon, för jag klarar inte av det här. Det är ju som alla som har en degenerativ sjukdom förstår, det är ju varenda gång det blir en försämring blir det en ny kris. För helt plötsligt det du har anpassat dig till och det du har lärt dig att hantera funkar inte längre. Så det är som att man på gång och gång och gång bara måste hantera nya problem som slängs rakt emot den. Och sen så har det ju något som nu på senare år också eskalerat extremt mycket. Så just nu ser jag ju 4% på vänster öga och 6% på höger. Jag har helt enkelt väldigt mycket synfältsbortfall. Vi har varit en ganska jobbig period just nu. Eftersom det har varit extremt mycket som man ändå klarat av, som man inte orkar med längre. Särskilt så här i arbetet, just att man sitter väldigt mycket framför datorn. Och tyvärr så kan jag ju inte använda mig så mycket av voiceover eller de här olika talsynteserna när man jobbar med ljud redan. Så det dränerar en ganska mycket. Men ja, det är väl en sån process. Men helt enkelt, jag får fortsätta med fram tills jag inte ser ett skvatt.
Vi har ju den här klassiska frågan som ingår i månadens ansikte. Hur ser du ut?
Hur ser jag ut? Jag är 1,60 lång. Jag har brunt långt hår. Det brukar vara lockigt, men just nu är det väl så här lite utkammat, så det är lite vågigt. Bruna ögon, lite tjocka ögonbryn. Ovalt ansikte. Ja, jag är inte särskilt mörk, men jag är liksom ändå lite medelhavsfärg på mig, eller vad man nu vill säga. Det är det viktigaste, tänker jag.
Nais Al-Ansari har tillbringat större delen av sitt 37-åriga liv i Malmö. Men liksom det var slumpen eller ödet som gjorde att hon hamnade på Teater 23, var det också på grund av tillfälligheter som hon kom till Sveriges tredje stad.
Jag föddes i Budapest och kom hit som 10 månader gammal ungefär. Så jag kom hit 87 och har bott i Malmö hela mitt liv sen dess. Till och med bott på samma gård. Det är liksom väldigt märkligt. Men man flyttade från lägenhet till lägenhet när familjen blev större. Och sen när jag flyttade hemifrån så fick jag ju lägenhet på samma gård. Och det är ju jättebra läge, så varför inte?
Hur kom det sig att din familj hamnade här i Malmö då?
Min pappa är ju, eller var, irakisk medborgare. Och som folk vet så blev det ju en regim där som torterade folk och mördade folk. Och min pappa var ju väldigt högljudd och protesterade och sa emot Saddam Hussein. Vilket resulterade att han var tvungen att fly till Ungern. Och det är där han då träffade min mamma. De gifte sig, fick min stora syster. tyvärr så hade ju Saddam Hussein ganska bra kopplingar då till den kommunistiska staten. Och då, trots att han då hade skaffat jobb, lärt sig språk och gift sig med en ungrare, så sa de till pappa att du behöver lämna landet. Och den här informationen fick väldigt många iraker i samma veva. Han köpte en biljett till Syrien, om jag minns fel. Men i samma veva så fick han ju då höra från andra att det var en annan iraker som hade fått samma information, gått till flygplatsen. Och på flygplatsen så stod det faktiskt två vakter där som tog denna man och skulle leda honom till ett plan som skulle ta honom till Irak. Och den här mannen tog då snabbt en glasflaska, krossade den och skar upp sin egen mage. Allt för att slippa åka till Irak. Så hamnade han på sjukhus. Jag vet tyvärr inte vad som hände med den här mannen efteråt. Men det här spred ju sig då bland alla andra iraker i landet. Och då visste ju pappa att okej, de kommer göra samma sak med mig. Jag vill inte dö. Så då visade han upp sin biljett till Syrien då, som jag trodde det. Och samtidigt köpte han en biljett till Danmark. Och den här visade han ju inte upp. Så när stunden väl var kommen åkte han iväg med flyg. Lämnade mamma och min stora syster och jag. Mamma var ju precis gravid med mig. Jag tror inte ens, jag är osäker på om han visste om det. För det var bokstavligen precis i någon så här vecka in i graviditeten. Så han åkte iväg med flyg till Köpenhamn. Men det var ju en extrem dimma i Köpenhamn. Så flyget var tvungen att landa i Malmö. Och då tänkte pappa, jaha, nu är jag i Malmö. Då kan vi lika bra söka asyl här. Så på det sättet hamnade vi här.
Men hur känner du inför den här bakgrunden som du har i två olika länder? Och så? Hur förhåller du dig till det?
Ja, som så mycket annat i ens liv så är det som att man konstant är i ett limbo, tycker jag. Det är, både med synnedsättningen är man i ett limbo, för man är ju inte blind och man är inte fullseende. Även här, liksom, jag är inte 100% svensk, jag är inte 100% ungersk, jag är inte 100% iraker. Det finns liksom jobbiga saker med det, men samtidigt så är det så underbart att ändå ha fått ta del av så mycket annat än andra har. Det är en lyx på ett sätt. Det är en lyx att liksom inte bara ha en enda kultur i ens liv.
Vad betyder Malmö för dig?
Hem, trygghet. Det är just det här, när man själv kommer från en familj med mixad bakgrund, så är det ju, det har alltid varit så underbart i Malmö att det är verkligen folk från överallt. Jag är ju uppväxt med att, jag tror jag räknade ut att det alltid är minst 7 olika etniciteter i varje årskurs. Och så den här mixen av Malmö är ju så härlig. Och även just det att det är så mixat också i socioekonomiska bakgrunden också här i centrum. Så för mig är verkligen Malmö, det är svårt att toppa. Man åker gärna iväg, såklart. Man behöver omväxling och upptäcka nya, roliga, intressanta ställen. Men det är ändå, här hittar jag liksom också. Det är en del, jag kan röra mig ganska fritt. Mm. Men låt oss gå ner till källaren lite snabbare. Ah. Och så är det väldigt smart brant här. Trappa ner. Här har vi då källaren som är, ja, en enda stor oreda, om man frågar mig. Men det är en organiserad oreda, till viss del. Så finns det också två loger. En herrloge och en damloge. Skådespelerskan övar på musiken som är i den här pjäsen de repar upp. De sjunger ett par nummer. Jag blir extremt stolt över mig själv när jag kommer ner och hittar något jag faktiskt behöver. Men det är sällsynt. Det är ofta att jag bara ber en annan tekniker bara hitta detta, tack.
Det är någon slags organiserat kaos, kanske.
Precis, precis. Vi kan ta den här bakvägen som är lite snabbare. Så. vi till vår lilla utrymningssektion. Här har vi allt utom en föreställning. Kolla om det är tomt, utrymningsvägen. Då kommer vi tillbaka.
Det var Narges Al-Ansari, ljudtekniker och syntolk på Teater 23 och mars månads ansikte i Skånes taltidning, som avslutningsvis guidade runt i lokalerna på Jäknegatan i Malmö. Reporter var Gunilla Kracht.